Varför vill många jurister inte ge sig in i den politiska debatten? Och är de jurister som ändå blir politiker tråkiga bromsklossar i lagstiftningsarbetet? Titta på veckans juridik. Juridik är resultatet av politik. Men viljan att delta i den politiska debatten är låg bland många jurister. Förstår politikerna juristerna? Och framförallt, förstår juristerna politikerna? Det är temat för veckans juridik den här gången. Och för detta ändamål ska vi ha en fin skara jurister och politiker närvarande i studion idag. Det är Åsa Romson, juris doktor, riksdagsledamot för Miljöpartiet. Caroline Syber, jurist, sitter i riksdagen för Kristdemokraterna. Och Susanne Eberstein, du är före detta domare ska vi säga i kammarrätten och sitter i riksdagen för Socialdemokraterna. Och sist men inte minst Maria Abrahamsson, jurist och riksdagsledamot för Moderaterna. Mm. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Börja med Åsa Romson. Hur är det att vara jurist och politiker, det vill säga lagstiftare samtidigt?
Ja, för det första så är ju den lagstiftande församlingen i riksdagen viktig, att den är... att den bjuder på mångfald, tror jag, från hela samhället. Och där deltar ju faktiskt juristerna som en del av samhället och bör även finnas representerade där. Men det är klart att när lagstiftning är att forma juridik, så tror jag nog att vi som har en juridisk bakgrund också kan hjälpa våra kollegor i samtal i samarbeten som det handlar om i riksdagen, att också se till hur den lagstiftande produkten blir mer användbar och var de kritiska frågorna kan ställas.
Vad säger Caroline Syber?
Men jag ser det som en fördel. Alltså, när man är verksam jurist, då är ju de olika lagarnas verktyg. Men för oss i vår politiska roll för partierna så är ju lagstiftningen normativ. Det är ju också ett verktyg för politiken att skapa det samhälle eller markera vad man tycker är rätt och fel och så. Så att jag tycker att det har varit under mina år en fördel.
Susanne Eberstein?
Jag tycker det är viktigt att, för mig har det varit viktigt att jag har en utbildning bakom mig. Det behöver inte just vara juridik. Jag tror att det har underlättat mitt arbete att jag har akademiska studier bakom mig. Sen kan man ju möjligtvis säga att i gruppen så blir man kanske en mer återhållsam person, eftersom man kanske tidigt inser att det här kommer aldrig gå att genomföra. Och då är det ju bra att andra kan vara mer visionära, och så är vi några som är lite tråkiga. Men det brukar bli en bra kombination faktiskt.
Är jurister tråkiga i det här?
Nej, men att man säger nej, det där kommer aldrig att gå. Och det var ju typiskt det här med, vi brukar ju längta efter att ta fram det här med barnaga. Att när det var ju en normativ lagstiftning, och där sa ju lagrådet och alla jurister sa, oh, det kommer aldrig att vara meningslöst och dumt och sådär. Och det har ju fått faktiskt en väldig genomslagskraft. Så att ja, kombinationen juridik och politik kan vara väldigt bra ihop.
Maria?
Ja, nej, men jag kan bara instämma i det som redan har sagts. Jag vet inte vad jag skulle kunna tillföra mer. Jag håller med Susanne här om att vi jurister då i lagstiftande sammanhang kanske ibland verkar som agerar som bromsklossar. Att vi kanske, just detta, vi har en realistisk föreställning om vad går det rent juridiskt att göra. Och det är väl en bra information att sprida till då kretsen lagstiftare som man sitter med. Men som politiker har man ju också fokus på det visionära såklart. Och så får man liksom, har du idén först så är ju det bra. Så kan du ju liksom efteråt konstatera, är den möjlig att genomföra? Men det är bra med idén i alla fall.
Mm. Ja, förlåt.
Nej, jag tänker att i internationella sammanhang så ser det också lite olika ut. I USA är de flesta nästan politiker. Det är ganska ovanligt om man inte har en sån liksom grund. Medan i Sverige så är det väl lite mer främmande fågel. Att man går just från någon av yrkena, advokat eller domare eller åklagare, till in i det politiska. Mm. Och det vet jag inte riktigt om det beror då på att man känner att det inte är svängdörrigt, man går fram och tillbaka. Men alltså, som sagt, jag studerade i USA och där var det väldigt tydligt att då är det en väldigt bra grund och man kan gå fram och tillbaka. Det är väldigt mycket mindre problem i det i alla fall.
Väldigt stor andel av de amerikanska presidenterna har faktiskt varit jurister. Mm. Alltså från Abraham Lincoln, fanns till och med en domare som blev domare i högsta domstolen och sen chef för högsta domstolen. Mm. President Taft i början av 1900-talet. Han gick från president till att bli chef i högsta domstolen. Åsa Romson, du skrev i en debattartikel i Dagens Juridik ganska nyligen att det finns en särskild form av konservatism som präglar jurister i deras arbete. Det har fascinerat mig genom åren, både som forskare inom juridik men också som politiker. Som ju jurister många gånger, förlåt mig, som ju har jurister som några av de viktigaste medarbetarna att utföra sina uppdrag. Den här konservatismen du skriver om i det här sammanhanget, kan du utveckla den?
Ja, men alltså den går ju tillbaka och jag har ju en förståelse för den som jurist i botten för att det är hantverket juridik bygger ju på att konservera, bygger på att titta på saker utifrån de lagar och regler som finns. Men jag tycker det var belysande och jag håller helt med Susanne och ni som säger att man lätt kan falla in i som bromskloss i ett sammanhang som jurist. Och det har jag ju märkt som politiker och särskilt då när man har politiska områden som miljörätt och annat som utvecklas väldigt starkt. Där har jag ju haft en större önskan av att ha medarbetare, jurister i förvaltningar, kommunalt och även i staten som snarare hjälper politikerna till att hitta lösningar på det som är de politiska visionerna. För att politiker måste ha visioner. Vi måste ha ett samhälle där politikerna driver för att skapa det samhället man vill göra. Och då skulle jag önska att vi hade en juristkår som var mer förberedd på att också hjälpa till. Hur gör man? Inte bara säga nej. Mm. För att jag har ju en bakgrund också från kommunal politik och där är det ju väldigt tydligt att om statsjuristen säger nej, då går det inte att göra det. För att som fritidspolitiker i en kommun så klarar man liksom inte av att lägga, det har vi sett på offentlig upphandling till exempel. Det har ju ett enormt bråk för att kunna göra det som politikerna till slut ändå inser är det vettiga. Vi kan inte köpa in saker för stora pengar i kommunerna som bidrar till barnarbete och till vidriga arbetsförhållanden eller miljöförstöring eller sånt. Och det där har jurister faktiskt motarbetat genom att vara bromsklossar. Och där tycker jag att vi måste ha en diskussion också inom juristkåren så att säga, om vilken roll vi ska spela.
Nu ska vi inte göra det här till en partipolitisk debatt i sakfrågor, men jag vill uppehålla mig lite vid den artikel som du skrev i Dagens Juridik som då handlade om lagrådets kritik emot förslaget till klimatlag. Mm. Och lagrådet kort och sammanfattningsvis tycker inte att det behövs någon sån här lag. De har inga konstitutionella invändningar mot den i sak och så. Men du tycker då att det är viktigt att, lite grann som Susanne var inne på, man stadfäster, man slår fast någonting, att det finns ett juridiskt ramverk för det. Du skriver också då att här vill alltså juristerna ha mindre juridisk reglering och politikerna mer, vilket inte är så vanligt. Och då syftar du på att riksdagen är ganska enig kring att den här lagen, om klimatlagen borde tas, men det tycker inte lagrådet. Kan du på något sätt ge en bild av hur det känns då som visionär politiker och jurist i botten att få den här kallduschen ifrån lagrådet?
Nej, jag blev väl mer fascinerad över resonemangen. Det var väldigt kortfattat och jag förstår att de har väldigt mycket att göra så här års. Och jag förstår att klimatlagen i deras ögon, i deras verksamhet när man tittar på just det konstitutionella utifrån hur man formulerar de lagprodukterna vi gör i riksdagen är lite apart. Det är klart att den sticker ut. Den är något nytt liksom. Men just det där huvudargumentet att nej, men den uppfyller inte sitt syfte, det var ju någonstans där i det häradet som man argumenterade. Där tycker jag att man inte hade tänkt tillräckligt långt. Därför att jag såg ut som förhandlande klimatminister för Sverige när vi gjorde ett internationellt avtal. Så var en enorm debatt om hur vi skulle säkerställa att det där avtalet blev ett internationellt traktat, alltså ett ratificerbart instrument. Och jag kan ju säga att det var ju det i sak som gjorde att faktiskt vi har idag investeringar globalt som går till förnybar energi och inte till gamla fossila bränslen. Så att man får en lagprodukt får faktiskt, åtminstone på miljörättens sida, en effekt som är annorlunda jämfört med ett politiskt handslag. Därför att politiska handslag har vi haft mycket. Och politiska handslag kunde vi ha och har ju i breda sammanhang kring den här frågan också i riksdagen. Men här hade politikerna i miljömålsberedningen, där man parlamentariskt diskuterat saken, kommit fram till att till detta vill man komplettera och ha en lagprodukt. Och då förstår jag inte riktigt hur juristerna resonerade i lagrådet.
Susanne, du var inne på den här barnaga-diskussionen som vi då hade för ett par decennier sedan. Kan man stifta lagar utifrån att få en markör i samhället?
Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag menar, det har ju varit förbjudet länge att slå barn. Det var ju ingen nyhet när den lagen kom, utan den var ju mer normerande att man ska inte kränka barn och man ska behandla dem på ett bra sätt och så vidare. För misshandel har ju alltid, det var ju inte det som blev straffbart då, för det har det ju varit länge. Utan det var normerande och jag tror alla föräldrar idag känner till att man får faktiskt inte kränka sina barn och inte bara otrevlig och obehaglig. Så att den har haft en väldig betydelse tror jag. Och det är väl det egentligen Åsa är ute efter. Och jag tycker det är intressant med lagrådet, för jag tycker att lagrådet är en enormt viktig institution. Men vi har inte de reglerna att vi får inte göra någonting emot dem. De har blivit överkörda många gånger. Men det är väldigt viktigt med synpunkterna. Som synpunkter från oss alla. Och därför är lagrådet en viktig institution. Men som sagt, det är ingen lag att vi ska följa lagrådet. Utan det, vi kan då vara visionärer istället och spela över dem.
Maria Abrahamsson.
Ja, nej. Jag har funderat rätt mycket på det där med inte minst lagrådet och liksom detta om politiker ska vara skyldiga att följa lagrådet. Och jag kan väl se att det finns väl ingen sån politisk majoritet i riksdagen idag. Jag kan ju se också att vi pratar lite parallellspår. Politiker är duktiga på att göra lämplighetsprövningar. Till exempel, ska vi fundera på att sjösätta en verksamhet på den här orten som bedriver hyfsat miljöfarlig verksamhet men som skapar väldigt mycket jobb? Den typen av bedömningsfråga är politikers uppgift att göra. Medan juristernas, lagrådets uppgift kanske mer är att göra laglighetsprövningar. Har vi liksom kallat in rätt parter? Är det rätt instanser som har hört? Alltså den typen av just strikt laglighetsprövning. När man mixar det där så hamnar man ju i de här situationerna. Att en politisk vision, en lämplighetsfråga hamnar hos juristerna. Och det blir många gånger inte helt jättebra. Vi har ju ett sånt aktuellt fall nu faktiskt som är på gång i riksdagen. Regeringen har sagt att det ska införas. Barnkonventionen. Där har vi en konvention som då ska göras till svensk lag om det går igenom riksdagen. Barnkonventionen innehåller väldigt många lämplighetsprövningar som om det blir lag ska avgöras av domstol. Till exempel, ska vi ha en lekplats för barnen här? Eller, det behövs byggas väldigt mycket hyreshus i den här stan för att liksom ta hand om bostadsbristen. Det är en lämplighetsfråga. Men med barnkonventionen som strikt lagstiftning så blir det en juridisk fråga. Att man avhänder politikerna utrymmet att ta beslut. Och det tycker jag, det måste man fundera på. Och det är möjligt att den typen av problematik, när man tittar på en sån här fråga, då kanske man som politiker har nytta av att vara jurist. Man ser den här situationen framför sig, vilket kanske inte alla politiker gör. För man är inte van vid att tänka så. Så att jag menar, jag tycker det är ett ganska bra exempel på att detta är en fördel att vara jurist i riksdagen. Ja, säger jag.
Caroline Syber.
Nej, men just för att haka på det. Jag tror också lite, ibland så har jag, som sa så här tidigare, man har varit lite stoppkloss eller bromskloss och varit lite så här, men det finns ju, det kan tolkas så här, det kan bli så här. Och sen blir det ju så sen längre fram i kanske en myndighetstolkning eller i en domstolsprövning längre fram. Och då blir det en del politiker som blir väldigt förvånade, medan man själv som jurist, man vill inte vara den här som vad var det jag sa, men nej, det är i alla fall, man tänker i alla fall de tankarna. Och det är ju precis det som Maria också är inne på, att ofta så tror jag att som jurist så tänker man inte bara på det här skulle jag vilja göra, utan vad är det blir sen. Alltså man tänker flera led, just också för att, ja, men dels för att vi är lite skolade så, men också att man har lärt sig som jurist att det mesta kan omprövas. Det är liksom en del av det juridiska verktyget. Det är det man gör när man jobbar som jurist. Medan som lagstiftare så är det ju mer vision. Man vill visa att man är slagkraftig och nu gör vi det här. Men man kanske inte tänker alla steg längre fram. Så att där tycker jag också att det har blivit ganska tydligt vid flera olika tillfällen att det kan bli nästan en sån här liten förvåning att varför tolkas det så här av myndigheter eller av domstolar? Och tittar man tillbaka ofta på remissvar och på dem man skulle ha lyssnat in lite mer på liksom tjänstemän på departement som är väldigt duktiga och kunniga jurister, då hade det här uppdagats mycket tidigare. Men just när man ska visa att man är så slagkraftig, nu kör vi på. Ofta så visar ju sig det längre fram.
Och får jag bara nämna det här, så vi har ju en diskussion nu om, eller ja, vi tycker alla det är rent ut sagt förfärligt att Trump målar ut Sverige som en no-go-zone, hela landet i princip. Och han nämner just särskilt att i Sverige så har vi liksom en situation där våldtäkterna ökar väldigt mycket. Och då vet ju vi lagstiftare och i bästa fall allmänheten vet att i Sverige har vi infört en lagstiftning som gör väldigt mycket sexuella övergrepp på olika liksom grader. Det klassas som våldtäkt.
En hel del gärningar som är kriminaliserade i Sverige som våldtäkt är inte utomlands.
Nej,
det ger en skev bild
precis,
i statistiken.
Och det är klart att i statistiken då får vi liksom en öka den typen av anmälningar som blir klassade som våldtäkt. Och generellt sett så kan man då säga att ja, visst, i Sverige har vi en våldtäktsstatistik som ökar. Men går vi då ner och tittar på vad det är för slags brott som ligger in under där, så är det då inte det som normalt sett betraktas som våldtäkt. Är det bra eller dåligt med en sån lagstiftning?
Vad säger du som är
lagstiftare? Jag för min del tycker ju det är bra att man lagstiftar om sånt som är liksom våldtäkt och våldtäkt. Ja, det tycker jag är bra och då ska alla veta vad det handlar om. Jag tycker att det här är ett typexempel på en lagstiftning som moraliskt normerande skulle kunna vara jättebra. Vi accepterar inte den här typen av liksom övergrepp på kvinnor. Men det får ju då en skevhet. Mm. Att den speglar någonting som inte uppfattas som det den ska spegla, så att säga. Va? Så att ja, det är en bedömningssak. Det är en bedömningssak. Och frågan är om det är bra för jurister eller för politiker att vi har det på det sättet.
Och så Romsson, handen på hjärtat. Är det lätt ibland att som politiker, när man vet att man dessutom har en parlamentarisk majoritet bakom sig, använda lagstiftningen som verktyg fast det egentligen skulle kunna lösas på något annat sätt? Berätta.
Nej, alltså jag tycker snarare att, och det är en jätteintressant diskussion, och där tror jag att vi mera kanske skiljer oss åt för att vi har olika politiska och ideologiska ingångar, men att vi kan hålla en debatt om judifieringen av politiken på en annan nivå mellan jurister inom politiken än vandra. För jag tror att en del av våra kollegor har svårt att se, de känner sig mer maktlösa inför en sån glidning. Och där tycker jag det är intressant med den diskussion som finns kring olika lagar. Just det här, kan vi ha lagar som är, alltså, kan vi ha lagar som inte har sanktioner? Jag som har hållit på mycket med förvaltningsrätt, jag säger det finns ju massor av lagar som inte har sanktioner. Men budgetlagen som är jätteviktig i riksdagen har inte heller några sanktioner. Mer än de konstitutionella, vilket är ganska potenta sanktioner i ett politiskt system. Mm. Ja. Men som jurister inte tycker det är, de tycker kanske inte att konstitutionsutskottet är super up to date när det gäller exakt att skilja på stort och smått. Men det blir väldigt, väldigt svårt att hålla de diskussionerna, tycker jag. Där har vi ganska dåliga forum i den politiska sfären att hålla diskussionen kring detta. För att, jag menar, man kan säga att ja, det är klart att det är lätt att köra dit med lagstiftning. Nu är det inte så himla lätt att få en majoritet i riksdagen, ska vi säga. Så, att, så lätt har vi det inte. Man kan säga att det finns väldigt många sätt ute i samhället där många aktörer löser saker i avsaknaden av regler, och ibland så är det jättebra. Jag ser ju på miljöområdet till exempel att när det gäller utvecklingen av liksom bättre transporter i städer och allt sånt här, det görs ju avsaknaden av att det finns en oerhört strikt reglering. För finns det en reglering, då är det en gammalmodig, och då är det jättesvårt. Då sätter den oftast upp hinder för det moderna, så att säga. Så att avsaknaden av regler är jättebra ibland. Och i politiken så tror jag att vi många gånger har sett mycket kritik de senaste åren för såna här handslag och såna här liksom fluff saker. Då kommer ju riksdagen att kritisera för det. Ni ska ju komma med, här kommer regeringen bara med snömos. Här håller man bara på med fluffpolitik. Ska man ha riktig politik, då måste man lagstifta. Och så kommer man då med olika produkter. Då märker man, precis som du är inne på, Caroline, att i de där produkterna så kan de ju se, beroende på hur man lägger upp det. Alltså, tittar man på, går man in, ja, hur hårt kan de faktiskt gå i sak, och hur mycket ska de egentligen bara tala om att vi vill göra någonting? Och där tror jag det är viktigt att ha en diskussion om att försöka få snarare politiken att få sitt rättmätiga utrymme. Mm. Och juridiken ska reglera också det handlingsutrymmet.
Susanne, du sitter i en situation nu där du är med och verkar för att få fram nya lagar. Du har tidigare suttit och tillämpat dem och faktiskt använt det här som ett verktyg i ditt yrke som domare. Håller du med Åsa Romsson om att det faktiskt går att ha lagstiftning som inte har en sanktion, eller där det inte finns en praktisk följd om man inte följer lagen? Hur ser du på det?
Men det är ju just lagar ska vara också normerande i samhället, men
jag menar ju att de är också strukturerande. Alltså det finns, vi undantar det. Oftast tänker man i diskussionen att det bara handlar om straffrätt, men väldigt mycket förvaltningsrätt är ju strukturerande.
Och miljörätten hör ju dit också naturligtvis.
Precis, vem får göra vad?
Jag tror att Susanne svarar på frågan.
Jag tror att alla politiker längtar efter den där nyckeln som enkelt ska lösa alla problem. Och jag tror att det är just med barnkonventionen. För jag håller med Maria, det där kommer att bli en väldigt besvärlig lag att få in i svensk lagstiftning. Och jag tror ju att man faktiskt har det jättekämpigt när man försöker nu att göra en bra produkt av det. Därför att det är just väldigt mycket lösa saker, och det ska då lösas genom att det finns lagstiftning som ska tala om hur domstolarna ska döma. Så det här kommer att bli jättekämpigt. Men jag tror att det är längtan hos politiker att hitta den där nyckeln till enkla lösningar, och så ska vi tro att alla barn kommer att få det jättebra bara barnkonventionen blir integrerad i svensk lagstiftning. Och det finns flera områden som är på det sättet, och Jag tror att det kan vara ganska bra då som politiker och jurist att man ibland säger att så lätt är det inte.
Nej, precis. Och om jag bara får haka på det med just barnkonventionen. För vem vill inte säga vi gör precis allt vi kan för barnen?
Nej, precis. Alla vill det.
Alla politiker säga. Och då är det klart att den här lagstiftningsprodukten kommer ju då innebära att vi politiker som vill säga detta, som jag var inne på förut, överlåter den bedömningen till juristerna som vi har hört här, som kanske är lite konserverande, som kanske inte alltid är up to date i alla frågor, vad vet jag. Men liksom, vi avhänder oss det, och då måste vi, gör vi det med öppna ögon, så måste vi också vara beredda att ta den debatten.
Konsekvenserna.
Att vi tycker att det här är en så viktig fråga. Att rädda barnen, skydda barnen. Att vi låter juristerna ytterst avgöra vad som är lämpligt för barnen.
Den diskussionen, Maria, den hade man ju även när man skulle införa rättighetskapitlerna. Ja. Den diskussionen har man hela tiden haft. Och jag håller med, det är svårt att införa den här produkten. Men jag tror att det är viktigt att vi har en regering. Och det försökte ju faktiskt förra regeringen ju också ta flera
steg.
Vissa delar kanske, just den här prövningen av att ha rätt aktör liksom, i rätt instanser har barnen. Har man överhuvudtaget bara att vi har en situation idag att man så att säga på socialförvaltningen och liknande tittar till, har barnets perspektiv kommit med? Det har ju både varit beslut i riktlinjer, men det är ju också ibland lagregler som gör att myndigheter och institutioner måste ta ett högre... nyheterna nu till exempel att ensamkommande barn får vänta längre på sina beslut än vuxna. Det är ju inte i enlighet med vare sig vad vi som lagstiftare egentligen vill eller myndighetsförvaltare.
Men det kommer nog jag tror det kommer vara fler sådana fall som Åsa är inne på slutet om vi ändå inför den här. Det tycker jag man märker ofta. Så om jag ska byta helt ämne så tog vi bort kommunala särkrav för man skulle få bygga förra mandatperioden. Och i början av mandatperioden så fortsatte alla byggbolag så att när ska ni ta bort de här? Nej, men de är borta. Men när man tittade då hur det såg ut så valde väldigt många att ta kvar de här. Och det är ju det som är...
Det var en väldigt låg nivå på de nationella kraven. Men
bara just för att visa också att det visar ju också ibland att ibland tror man så att nu det här ska få effekt. Och sen så är det så att man känner på just lokal nivå eller som vi också brukar prata om att ibland är det bättre att vissa beslut fattas liksom så nära medborgare som möjligt. Så märker man att men här vill man inte riktigt ha det på det sättet. Att man vill känna själv att här är man med och bestämmer. Och det tror jag också man måste förstå att då avhänder man också en del av den lagstiftningen kommer att flyttas neråt. Och det behöver inte bara vara negativt, men då måste man också veta att där kan man också ha helt andra perspektiv på saker och ting. Och det tror jag kommer vara, just med tittar man på det här med barnkonventionen, så tror jag att det kommer nog vara några tillfällen där man kanske just skeptikerna och juristerna kommer säga, vad var det vi sa? För att det kommer fattas helt andra beslut, eller det kommer få de visioner som man har i riksdagen kommer inte vara samma visioner som finns kanske på lokal nivå, ska sägas.
Nej.
När fungerar juridiken bäst då som politiskt verktyg? Och då menar jag som politiskt verktyg att verkligen uppnå ett ideologiskt mål, Maria Johansson.
Det tycker jag är när det gäller, som jag varit inne på, lämplighetsprövningar. När man talar om vad som är lämpligt. Som inte är strikt juridik. Och det kan vara till exempel, jag tycker man har den här kampanjen om, eller driver mänskliga fri och rätt i Europadomstolen. Alltså den typen av frågor som också får genomslag. Det går att ta sakta, ta lång tid. Men idag finns det till exempel, om vi tar Europakonventionen om de mänskliga fri och rättigheterna, en väldigt stor medvetenhet om att det finns. För 50 år sedan var det inte så. Men det successivt så har det liksom satt sig i ryggmärgen på människor som tänker kring de här frågorna. Så den typen av lämplighetsfrågor, det är politikens livsrum, tycker jag.
Susanne?
Ja, jag tycker det är en svår fråga. Vi tittar ju på saker idag som man inte har tittat på tidigare. Folkrättsbrott och alla möjliga sådana saker. Och där är juridiken oerhört viktig. Men... Alltså de juridiska reglerna är ju en följd av våra visioner. Och ibland går det bra, ibland går det dåligt med visionerna när de ska bli lagstiftning. Och det är klart att ett land ska skötas med lag, så är det ju. Så att, det är klart att juridiken är jätteviktig, men... Ja.
Men är det lätt att som politiker vilja ta till ett sånt här medel, inte minst för att vinna politiska poäng? Jag vet att regeringens särskilda utredare när det gällde den så kallade tiggerifrågan då, Martin Wolfridsson, han sa att vi ska inte använda lagstiftning och vi ska inte använda framförallt straffrätten för att kriminalisera fattigdom och använda det för att uppnå mål som vi kan göra med hjälp av andra socialpolitiska medel? Vad säger du, Åsa Romsson? Är det lätt att man så att säga, vill ta till det här för att visa kraft som politiker?
Ja, men jag tror att det finns en sån att det liksom kliar i fingrarna hos många politiker. Det tror jag är lite större hos de som inte är jurister. För att, som sagt, vi vet att det hjälper inte. Mm. Du var inne på att det finns ju lagar man stiftar som sen ändå inte så att säga, får verksamhet. Men däremot att hålla koll på hur vi strukturerar beslutsfattandet. Jag menar, ta en sån fråga som är stor i Sverige mellan vad som ska beslutas av staten och vad som ska vara kommunalt självstyre. Det kommer upp titt som tätt historier om hur olika kommuner sköter olika verksamheter, att det är liknande. Och det är väl bra att det finns en sån debatt, men jag vänder mig lite mot att man har den här diskussionen om att det inte får se olika ut, eftersom vi faktiskt har ett regelverk som säger att jo, det får se olika ut. Därför att det här får någon annan. Det här får man bestämma lokalt.
Mm. Fast jag tror människor blir väldigt förvånade. Jag tror inte vi har folket med oss i den. För jag tror att människor tycker att...
Nej, vi har bara kommunpolitikerna.
Reglerna ska se likadana ut. Skolorna ska ha samma regler.
Nu blir det lite parentes. Men det är ändå en intressant fråga. Du menar att det kommunala självstyret i det här sammanhanget det är ändå grundlagsfäst, va?
Ja, men jag undrar om inte det är väldigt ifrågasatt, och jag tror väldigt många människor är förundrade över om de flyttar till en kommun att det inte finns service som man har tänkt sig, eller att det, alla möjliga olika sådana saker. Så att det kommunala självstyret lever starkare hos kommunpolitikerna, tror jag, än hos allmänheten.
Det är ett sådant exempel. Vad
men det lever också ganska bra hos rikspolitiker som vet att om vi i riksdagen skulle sitta med att special... Så att
säga, ja, då kostar det pengar.
Ja, och förstatliga hela sjukvården och hela skolan.
Caroline, vad säger du om den här diskussionen? Det händer om grundlag, va?
Ja, alltså det som jag tycker är intressant är att, som sagt, om man gör en internationell jämförelse så är det så att i Sverige så är ofta... Jag tycker jag hade en professor som sa att politik är ganska liksom fult och lite smutsigt, men att juridiken är väldigt fin och ren. Liksom. Och när jag som sagt, pluggade utomlands och i USA, då var det väldigt blandat. Alltså juridik är politik, politik är juridik. Och jag tror någonstans lite att det är där vi behöver föra debatten, att det går inte att säga att det här är det, det här är det. Men lite som Maria var inne på, jag tror också att det är viktigt att vi funderar på att när går det över till att vara en lämplighetsprövning. När går det över till att vara tillämpning? Och då är det ju så att då lämnar ju faktiskt lagstiftarna vidare det här till någon annan. Mm. Och säga så här, när är juridiken så bäst, när är politiken så bäst? Det är ju ofta när vi ser hur lagarna har fått effekt. Det är ofta liksom mer kanske en historisk kontext. Det är ganska svårt att säga liksom ett halvår senare att yes, den här gav världens effekt. Alltså det är som barnagen. Den var omdiskuterad, den fortsatte att vara omdiskuterad några år. Så här i ett historiskt perspektiv, jättebra, liksom, inga problem. Man kan nästan undra lite över den liksom, diskussion som var. Men där och då så lät det väldigt annorlunda och såg väldigt annorlunda ut. Men
alltså, politiken är lite smuts och juridiken är lite fin. Och det här kanske sammanfattar väl den grunden som finns för att jurister väldigt ogärna deltar i den politiska debatten. Det finns en tradition i Sverige, Maria.
Ja, nej, men jag tycker det har hänt rätt mycket på det området faktiskt. Jag tycker att idag förekommer det jurister och höga domare liksom, som deltar i debatten på ett helt annat sätt än bara för 10, 15, 20 år sedan. Mm. Jag menar, Domstolsverket har idag någonting som jag tror heter medieakademi, där man liksom låter domare drillas i att faktiskt kunna bemöta media och faktiskt också kunna förklara sina domslut på ett vettigt sätt som människor fattar. Sen, om jag bara får säga en sak apropå detta med grundlagarna och vad som är politik och vad som är juridik. I takt med att vi har färre parlamentariska utredningar i Sverige som tar fram lagförslag. När det gäller grundlagar så har vi oftast parlamentariska utredningar. Alla partier är med och mejslar fram den här lagstiftningen. Grundlagarna är ju på så vis mer politik än vad vanlig annan liksom ensam utredd lagstiftning kan vara. Va? Och det tycker jag man ska ha i åtanke, för att är det någon gång när man verkligen känner att politikerna bevakar hur en lag tolkas, så är det just grundlagsfrågor. Det märker jag inte minst i KU. Mm. Där man liksom har den här parlamentariska historiken med sig.
Åsa Romsson?
Ja, nej, men jag tänkte på det här med... För du inledde med att fråga om det var om om jurister förstår politiker.
Just det.
Och just det där känslan av att juridik skulle vara fint och politik skulle vara fult skapar de här problemen, tror jag, som bland annat är ett problem då för jurister att lite grann tänka att ja, men den där smutsiga politiken, den som alltid stökar till och inte gör lagarna så här perfekta som vi vet att de kan vara. Där tror jag att vi har fortfarande, även om jag tycker också att det har hänt mycket de senaste åren, så är det, vi har något att jobba med i Sverige därför att det blir inte en bra diskussion, det blir inte en bra slutprodukt om inte juristerna också deltar i den i den politiska diskussionen, men då inte se ner på politiken utan också, och också då om politiken ska någonstans, för det är klart att vi också har en historia med att försöka vara väldigt tydliga med, jag menar, vi har inte haft författningsdomstol i Sverige, vi har liksom väldigt mycket sagt den politiska sfären, och det ska liksom inte avgöra, det ska liksom inte stadsfästas på det sättet. Nu jobbar vi delvis i en annan global kontext med EU inte minst, och då måste de här två förstå varandra bättre.
Någon sa till mig att politik och vilja förändra och juridik att vilja bevara, Susanne.
Ja, det är kanske en inneboende kärna, men sen är det ju upp till varje politiker och upp till varje jurist. Nu ställer man ju faktiskt krav på domare att de ska förklara sina domar och att de ska vara tillgängliga. Så att det här har ju ändrat sig enormt mycket. För 30 år sedan så kommenterade man aldrig domar. Det var helt självklart att domen skulle stå för sig själv. Och det gjorde den ju inte alltid, för det kunde vara ganska dålig kvalitet emellanåt. Men det här har ju blivit väldigt förändrat i det samhälle vi lever i. Men sen finns det många människor som inte vill uttrycka politiska synpunkter, som är fega och som kanske inte är vana att tycka till och sådär. Så att vi som politiker är ju väldigt privilegierade, för vi får tycka om vad som helst.
Men jurister kanske inte heller tycker att det är deras uppgift att uttala sig politiskt. Jag har ju sett på ditt program, Stefan, rätt många gånger. Du lyckas ju verkligen få hit även domare som faktiskt debatterar och uttalar sig. Men däremot att trycka en domare på pulsen och säga, vad tycker du egentligen? Är du moderat eller socialdemokrat? Det är ju rätt ofint. Alltså.
Ja, det tror jag i och för sig inte. Jag själv.
Nej, men du gör inte det. Men jag menar liksom att man skulle göra det. Man kanske inte kan begära det av jurister.
Men det är ju ett respektavstånd som jag menar att praktiserande jurister som domare och andra tycker jag det är helgar i det svenska systemet att man faktiskt är tydlig. För det tycker jag också.
Det är det ämbetsmannaskap som ska
värna. Det är också den här statsmannamässigheten. Liksom, men tjänstemännen jobbar lojalt med den politiken. Det märker man ju också bland de jurister som jobbar på departementen.
Ja, precis. Du har ju den erfarenheten.
Oerhört duktiga på att faktiskt så att säga, känna av politiken och vilja göra det bästa för den politiken. Så att vi har en yrkeskår som också är väldigt kompetent.
Men sen kan man säga att en sak som jag tycker var intressant. Jag satt i en utredning för några år sedan. Och då var ju utredaren självklart en domare och som var självklart i det här. Och sen så var det en expertutredning med alla juster. De tyckte en sak och så var det jag satt i den politiska som tyckte något helt annat. Och där kan jag säga att den utredaren sa avslutningsvis att det var då den sista gången som den kommer vara utredare. För att det var så tydligt vad politiken ville från början. Så att man behövde egentligen inte göra den här utredningen. Utan politiken hade den bestämt sig. Man gjorde en utredning för utredningens skull. Och det jag tror att när sånt sprider sig sen och liksom man går tillbaka till domstolen och berättar det här. Då kan jag förstå att man sen känner liksom att det blir ett större avståndstagande. För det tror jag också att ska man vara med i debatten, då vill man ju känna att den är att det finns en lyhördhet, en vilja, en förståelse och också att jag har blivit utsatt för utredare för att jag ska liksom titta på det här. Inte att någon från början säger att så här vill vi inte ha det. Det tror jag kan också vara en ibland tror jag förklaring. Likadant som att någon gör en utredning och så ska vi göra om det till politik. Och så skickar man ut och så blir man förvånad över alla de här remissinstanserna. Och så tittar man på ursprungsprodukten. Och då kan man också ibland, tycker jag, förstå mycket tydligare att det här är det juridiska, det här är det politiska.
Man använder beredningsorganisationen som lite grann som ett språngbräda för sin politik. Och som ett alibi för att faktiskt få komma någonstans.
Ja, jag tycker, ska man vara ärlig så tycker jag att det nog sker oftare än vad man vill erkänna.
Ja, men vi har ju i och för sig ett beredningstvång.
Ja,
men man kan ju vara tydligare i direktiven och säga väldigt tydligt. Och då ger man en förutsättning också för den de ska titta på det. Ibland är nog det. Men nu blir alloreringar till att man skriver väldigt brett. Sådär, då ska titta på det. Låter som så himla objektivt. Och så visar det sig att ni ska komma fram till det här.
Det kan ju stå i direktiven i princip.
Det är bättre att det står. Jag tycker det är bättre att det står.
Ja, precis.
Hur många gånger med handen på hjärtat här har ni suttit i privata sammanhang mellan skål och vägg och pratat samhällsfrågor och fått klart för er att era juristkompisar har väldigt starka åsikter kring sånt som har hänt, kanske avkunnats i domstol, och ni har uppmanat dem, då får ni börja arbeta politiskt för att kunna ändra på det här. Varför knyter jurister näven i fickan men vill liksom inte gå ut där lika starkt som många andra samhällsgrupper då som blir politiker? Vi tar den här rundan, varsågod Åsa.
Men jag minns många samtal, inte minst från doktorandtiden och såklart. Men där respekterar jag också att de som utbildar på juristfakulteter och liknande har liksom valt en bana där de säger, då är de inte i politiken, men å andra sidan så försöker de utbilda nya jurister att tänka stort och öppet. Och det kan vara respekt.
Stort och öppet, Caroline, vad säger du?
Nej, men jag är nog mer inne på meritlinjen. Jag tror att jag tycker att det har hänt jättemycket sen när jag gick på juristlinjen. Och som sagt, man behöver inte som sagt, engagera sig politiskt. Utan nu med liksom alla sociala medier och man skriver en debatt. Jag tycker, allting behöver inte heller vara ett politiskt inlägg. Utan det kan också vara ett inlägg i den allmänna debatten. Och där tycker jag att jurister har blivit mycket bättre. Och jag tycker också att jurister spelar en väldigt viktig roll. För att kanske också ibland räta upp. Så jag tror också att det behöver inte bli... Bara för att man diskuterar politik behöver inte bli partipolitiskt. Och när man märker det som jurist... Då blir det också mycket lättare att vara med i debatten. Jag tycker ofta att det är bra inlägg också.
Susanne, när du satt på domstolen och fikade med dina domarkollegor, hade de åsikter som kanske borde bearbetas politiskt?
Ja, men mer eller mindre alla fikarum tror jag har politiska diskussioner. Och ibland så funderar man ju över varför det är så få överhuvudtaget som engagerar sig politiskt. Jag tycker det är ett demokratiskt problem faktiskt. Att man har ofta synpunkter i fikarummet eller hemma eller sådär. Men sen så har man ingen lust att göra mer. Och det är väl någon slags, inte vet jag, man är inte tillräckligt intresserad. För mig var det jätteroligt att gå över till politiken och jag tyckte det. Jag fick väldigt mycket användning för den lagstiftning jag hade lärt mig som förvaltningsjurist. Men det finns ju de som har gått över och det finns ju de som är väldigt aktiva. Vi kan ju till exempel se på advokatsamfundet under Andra Ramberg har ju väldigt hög svansföring när det gäller olika lagstiftningar. Och det är ju inte alltid bara juridiska inspel, utan det är ju faktiskt att hon menar att... Det här är inte bra eller på det sättet. Så att, jag tror att diskussionerna har blivit högljuddare och det tycker jag är ett positivt ord.
Maria Abrahamsson, du har lite annan yrkesmässig bakgrund än Susanne, nämligen som ledarskribent på Svenska Dagbladet. Och där misstänker jag att diskussionerna gick höga. Hade de förståelse för den andra sidan, det vill säga dig som jurist och juristen som var bromsklossar som vi har hört här, Caroline och andra säga?
Nej, jag tror att det finns en väldigt stor förståelse för politiker i väldigt många olika yrkesgrupper. Och inte minst bland ledarskribenter såklart, men också bland jurister. Men därmed till att själv bli politiker kan ju steget vara ganska långt. Och till skillnad från Susanne så tycker jag väl kanske inte att man ska känna det som en demokratisk nästan plikt att gå över till, eller agera politiskt. Men jag tycker det skulle vara ett demokratiskt problem om man kände den plikten och var tvungen att göra det. Men däremot så kan jag väl tänka så här att inom ens krets yrkeskår så man gillar sina kollegor, man gillar det man sysslar med och det ämnet man har liksom att hantera. Och man är ganska nöjd med de typen av samtal som man kan ha med de människorna som också kan sin sak. Som att vara politiker är ju faktiskt väldigt många gånger, jag måste säga det, att diskutera med människor som har noll koll på det man själv driver så att säga. Det kan vara rätt frustrerande. Och det tror jag att man liksom, ska man bygga en yrkeskarriär så kanske man vill ha den mer liksom intellektuellt stringent så att säga. Det är inte alltid lätt som politiker.
Kort runda, hur ser framtiden ut? Politiker, jurister, kommer vi få fler jurister som går in i politiken eller i varje fall deltar i debatten? Vad tror du, Åsa?
Jag tror och hoppas det. Jag ser också en nödvändighet med den det samhällsstyrning som vi lever i. Därför att globalisering och inte minst EU-medlemskap gör att vi har att det juridiska verktyget blir ännu viktigare. Och då behövs det fler som förstår det och också är med och debatterar.
Caroline?
Ja, det tror jag skulle både vara bra för politiken, men jag tror också att då måste politiken också känna att det är mer svängdörrar än vad det kanske är idag. Jag tror att det är ett stort problem, inte bara när det gäller jurister som går till politiken, utan överhuvudtaget så känner många liksom att det inte är tillräckligt kanske mycket svängdörrar. Man kan gå från ett jobb till ett annat och gå tillbaka. Jag tror att det måste vara lättare att under några år känna att nu vill jag ha det här förtroendeuppdraget och sen vill jag gå tillbaka och jobba mer yrkesmässigt som advokat till exempel.
Skulle du kunna göra det, Susanne? Gå tillbaka till domarbanan efter många år som politiker?
Nej, det hade jag tyckt var jättetråkigt. Nu har jag ju ingen möjlighet längre, men det hade jag tyckt var jättetråkigt. Att vara politiker är ju oerhört spännande. Det är slitigt, men det är oerhört spännande. Så att, nej, det skulle jag inte.
Och vad händer i framtiden då?
Det hade jag ingen tanke på. Men sen kan man ju också bli lite partipolitiskt smittad om man tänker sig att man går emellan. Vi hade ju en moderat justitieminister för många år sedan som gick in då på hovrätten och dömde på somrarna. Jag vet inte riktigt om man kanske var så glad åt det. Men just domarrollen är ju lite speciell. Jag tror att advokater skulle mer kunna gå emellan. Men det kan ju möjligt vara så att människor skulle misstänka då att det bara jag blir dömd så här bara för att jag är sosse eller tvärtom. Så att det där kan man ju ifrågasätta. Men samhället idag kräver en helt annan öppenhet än vad man hade tidigare. Man kan liksom inte sitta på sina höga hästar och tycka saker som jurist längre, utan man skickas ut i hetluften, precis som vi politiker gör i mycket större utsträckning än tidigare. Mm. Och det kanske gör att jurister kommer att tycka att det är roligt också att engagera sig. Ja, jag vet faktiskt inte.
Maria Abrahamsson, du får sista ordet.
Om det kommer bli fler jurister som går in i politiken, det var frågan.
Ja.
Jag har inte en aning.
Tycker du att det borde vara så?
Ja, om man känner att man vill. Alltså jag tycker inte det är det som är ledstjärna.
Du,
så att
du
säga.
Är politiker, Maria. Du pratar jurister, ja, så är återhållsam.
Jag tycker så att om man brinner för sin liksom politiska ambition och vision, då ska man gå in i politiken. Men om man är jurist eller inte, det är faktiskt en bisak.
Okej, okay, den som brinner för en vision ska gå in i politiken, vare sig man är jurist eller någonting annat. Det blir de sista orden för veckans juridik idag. Jag tackar er tittare för att ni har tagit del i den här diskussionen, och jag tackar panelen för att ni har delat med er av kunskap, erfarenhet och klokskap. Stort tack för att ni kom.